Brännande skuld, del 4 av 6, av Inger Gammelgård Madsen, översatt av Elin Rosén, inläst av David Densik för Saga. Roland Benito hade tänt bordslampan. Ljuskäglan träffade det vita pappret i en bländande fyrkant, men resten av rummet var mörkt. Det hade blivit sent. Det sved i hans ögon och han sa för tionde gången till sig själv att han skulle lägga rapporten ifrån sig och bege sig hemåt. Men nu var det ju bara en sida kvar. Det var en tragisk läsning. En familjs liv ödelagt i en gasexplosion. En 15-årig flicka som kom hem från skolan och lyckas rädda sin bror ut ur elden samtidigt som modern, Jeanette Löcke, omkommer. Om Johan Boye verkligen hade känt äkta kärlek till den här kvinnan måste det ha plågat livet ur honom att läsa rapporten. Men varför hade han gjort det när fallet redan var avslutat och det inte längre var nödvändigt? Och var det på grund av det här gamla fallet som han blivit brutalt mördad? Roland kunde inte släppa tanken. Han visste mycket väl att han inte skulle klara upp det här brottet. Hans uppgift var att ta reda på om det var en polis som körde bilen. Det var vad hans brottsutredning gick ut på, inget annat. Han hade insisterat på att stanna och läsa rapporten när Karina gick hem för att försöka ta reda på om det fanns indikationer på att Johan Boye hade kommit fram till något. Att det rörde sig om ett dråp och inte en gasolycka, till exempel. Visste den som dödat Johan vad han hade avslöjat? Kanske var det en kollega? Men det stod inget i rapporten, inte heller i den rättsmedicinska, som tydde på något i den riktningen. Jeanette Löcke hade omkommit i en gasexplosion, det fanns inget annat att hämta. Roland stängde rapporten och lutade sig tillbaka i stolen. När han släckte bordslampan slöt sig mörkret omkring honom tills ögonen vande sig vid det och ljuset från gatlampan nere på banegårdsplatsen nådde in till honom. Polisbrottsmyndighetens lokaler låg i den gamla post- och telegrafbyggnaden som var en del av centralstationen. Alla hade gått hem och han bestämde sig för att det var hans tur att göra detsamma så att han skulle hinna snacka lite med Irene och kanske dricka ett glas Barolo tillsammans med henne innan det var dags att gå och lägga sig. Tidigt imorgon skulle de till Silkeborg igen, han och Karina, och hålla de sista förhören med poliserna på Silkeborgs polisstation. De hade inte hunnit med alla idag och den enda av dem som körde en bil som påminde om mordbilen hade varit kompledig. Men skulle vara tillbaka imorgon. Roland reste sig upp, sträckte på sig och gäspade. Så tog han beslutsamt på sig rocken och låste om sig med sin kod. Blev det sent igår kväll? Frågade Karina nästa morgon när hon drog säkerhetsbältet över sig på passagerarsidan och såg granskande på honom. Tja, inte så farligt, ljög han. Jag fick rapporten läst. Om brandolyckan. Roland nickade och manövrerade polisbrottsmyndighetens svarta Mazda CX-5 ut i morgontrafiken, som var extra hektisk utanför Århus centralstation vid den här tiden på dygnet. Du tror alltså fortfarande att det gamla fallet har något med dråpet på Johan Boye att göra, konstaterade hon med ett lite skeptiskt leende och klickade fast bältet. Jag vill gärna utesluta det så vi kan koncentrera oss på andra alternativ. Vad kom du fram till då? Du har ju också läst rapporten. Han saktade farten för en gul stadsbuss som svängde in vid hållplatsen framför stationen. Folk myllrade ut och såg sig inte för vart de satte fötterna eftersom de hade ögonen på sina smartphones. Kanske spelade de Pokémon Go redan så här tidigt på morgonen och risken var att de när som helst kunde kliva ut framför bilen. Han höll foten på bromsen. Ja, jag har också läst den och jag kan inte se att det finns något mer att hämta. Det är säkert bara en tillfällighet att Johan Boye hade den liggande i sin låda. Jag tror snarare att det har med hans otrohet att göra. Vi ska leta efter den polis vars fru har haft ett förhållande med Johan Boye.